Och en pastor som drömde att han stod i kyrkan och predikade. Sen vaknade han och då gjorde han det på kyrkan och predikade. Jag hoppas att det inte är så fallet med mig. Jag kan inte riktigt avgöra. Och ni kanske inte ska vara så säkra ni heller. Ni är här. Skämt åsido så har julmorgonens stora ämne om en sån högst overklig och häpnadsväckande sak att göra som man skulle kunna tro att det vore en dröm. Men det är inte det. Några veckor innan jul så gick vi en kväll förbi Brunnsparken här nere och upp mot avenyn. Människorna strömmade in och ut ur butikerna som man gör framför jul, för innan jul. Och verkade väldigt bråttom. Fullt upptagna med sina julplaner. Men så plötsligt så ljöd den märkliga sången genom decembermörkt. King of King and Lord, he shall reign forever and ever. Kungars kung och herrars herre, han ska regera i evighet. Det var Hvitfeldtskas gymnasiekör som stod som en levande julgran nere i Bältespännarparken och framförde Händels Messias. Och jag undrade i mitt stilla sinne om det var någon i julstöket och julruschen som tänkte på de väldiga ord som den här sångtexten i alla fall handlar om. Och när Adams julsång klingar ut genom varuhusets högtalare, just som folk står där och provar sina kläder eller provluktar på en ny parfym, så kommer orden: folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O helga natt, du frälsning åt oss gav. Om julsångernas texter skulle tas på allvar, skulle vi som herdarna en gång och som de vise männen egentligen falla ner och tillbedja inför julens huvudperson. Marias nyfödde lille son i Betlehem. Därför att han inte bara var Marias lille son. Han var oerhörda tanke, svindlande tanke. Också Guds son. Men också det, en obekväm tanke. I det svenska julfirandet är han möjligen en yttre stämningsdetalj bland allt annat i julen. En i raden av Lucia, tomten, Kalle Anka och Musse Pig. Jesus barnet i gips eller plast får gärna ligga där, lite omhuldad i sin lilla krubba. Sött och lite romantiskt, omgiven av änglar och herdar. Där kan han få ligga på betryggande avstånd ifrån välfyllda julbord och dans kring granen. Händels halleluja-kör är visserligen mäktig och stor, kan man tycka. Men den kan väl ändå inte handla om detta lilla barn. För det skulle ju betyda att Marias lille son har med hela mänskligheten och hela vår värld att göra. Händel satte ju musik till de bibliska texter som hävdar precis dessa sanningar om den Jesus som föddes i Betlehem. Och Jesu födelse var ingen tillfällig händelse enligt den bibliska texten. Den var planerad, inte av Maria, inte alls, inte av Josef, inte av några människor överhuvudtaget. Den var planerad av Gud från tidernas begynnelse. Och Gamla testamentets profeter hade under hundratals år talat om en kommande Messias. Om en kung, om en frälsare som skulle träda in i människosläktet och få universellt inflytande. Gud använde liksom bakom kulisserna visserligen den store kejsaren i romarriket Augustus för att regissera scenen för sin sons inträdande i världen. Så en liten skattskrivning, eller en stor skattskrivning över hela romarriket råkade, tycker man kanske, äga rum just för att jag, Josef och Maria skulle färdas till den stad där Jesus var förutsagt att födas. Matteus evangeliet berättar om Jesu födelse på ett sätt som låter oss ana den här universella aspekten av Jesu betydelse. Det kommer märkligt nog tre, åtminstone var de flera, vise män ifrån Österlandet. Vi vet inte varifrån, vi vet inte vilka de var, vi vet bara att de var långt bort ifrån komna, främlingar för det judiska folket, kommer till Jerusalem, huvudstaden, och frågar genom kung Herodes: var finns den nyfödde judakonungen? Som om hans födelse skulle vara någonting som österländska vise män skulle behöva bry sig om. Och inte nog med det, de säger också: vi har kommit för att ge honom vår hyllning. Och det grekiska ordet för hylla har samma betydelse som tillbedja, och det översätts som tillbedja på många andra ställen i skriften. Och när Herodes, den romerske lydkonungen, hörde det här, så står det att han genast blev mycket oroad. Och hela Jerusalem blev oroade. Vad är det som har hänt? Vi vet ingenting om någon nyfödd judakung. Och Herodes känner sig också hotad i sin maktställning som kung av den möjliga uppkomling som de vise männen talade om. Och märkligt nog så kallar Herodes till sig översteprästerna och de i Bibeln insatta, de skriftlärde. Och så frågar han dem: var skall Messias födas? Han kopplade det här till löftena om Messias. Så mycket visste han om judendomens tro, även om han själv inte var jude. Men det var nu flera hundra år, minst 600-700 år sedan liknande profetior hade uttalats. Och ingenting hade ju hänt. Och så frågar han de här skriftlärda: var ska Messias födas? Och de är genast eniga om sitt svar. De säger: i Betlehem, i Judaland. Och för att styrka sitt påstående så citerar de skriftlärda från profeten Mika. Där Mika säger att Betlehem, du som är så ringa för att vara bland juda städer och byar, någonting stort ska hända där. Ur dig, från dig, skall nämligen en första framträda vars härkomst tillhör forntiden. Och men citatet fortsätter. Alltså hade Herodes inte bara frågat var ska Messias födas, utan också vem är Messias? Så hade inte bara själva födelseplatsen kunnat angivas från profeten Mika, utan också vem den kung var som nu hade fötts. Födelseplatsen kan tyckas obetydlig och var obetydlig, men den person som Mika talar om i sammanhanget är allt annat än en obetydlig kung. Allt annat än ytterligare en kung i den judiska dynastin. För det står i texten att hans härkomst är från forntiden. Och det innebar att den Jesus som föddes i Betlehem inte alls började sin existens där. Utan hans existens var av evighet. Som Johannes evangeliets inledning säger: ordet var hos Gud, ordet var Gud. Och ordet blev människa genom tonårsflickan Maria. Och om de hade fortsatt att läsa för Herodes ur texten från Mika, så hade de också fått läsa de här märkliga orden. Det står nämligen att denne furste, eller denne kung, ska träda fram som herde med Herrens kraft. Och han ska bli ärad över hela jorden. Och det betyder alltså att den Jesus som föddes i Betlehem inte bara är av evighet, inte bara ska bli en lokal regent i Judaland som Herodes var, utan ska till och med bli känd, älskad och ärad över en hel jord. Och Herodes är för länge sedan glömd. Inte många av oss vet egentligen vem han var. Och inte alls utöver världen idag är det han som besjungs. Men Jesus Kristus är känd, är älskad, är ärad av hundratals miljoner människor över världen. Inte minst den här morgonstunden. Han har redan besjungits där borta i Österlandet och borta i Asien. Där morgonen redan har grytt för länge sedan. Och nu över hela Europa denna dag. Och snart ska också amerikanerna och sydamerikanerna ta vid och besjunga den nyfödde frälsaren. Hans födelse har kommit att dela in hela vår tideräkning i tiden före Kristus och efter Kristus. Herodes är borta från scenen, men Jesus som man oroades för är känd och ärad över en hel värld. Jag läste om en ny kristen ung man som för första gången, han var inte från vårt västerländska Europa, men han kom hit och han besökte ett historiskt arkeologiskt museum. Och han kom ut väldigt överväldigad och sa: namnet på min frälsare står ju i varenda monter. Han menade alltså de små datumangivelserna. Ett datum och så stod det före Kristus eller efter Kristus. Ja. Och våra historieböcker är ju fyllda med årtalsuppgifter och händelser som är placerade i historien i relation till just Kristi födelse. Över hela världen är detta ett globalt antaget tidräkningssystem. Och varje gång ett brev dateras, varje gång ett kuvert stämplas, varje gång en tidning ges ut och varje gång ett recept skrivs ut eller ett sammanträdesprotokoll sammanställs, så har det på något sätt att göra med det faktum att Jesus en gång blev född. Årtalet räknas från hans födelse, även om det inte är exakt rätt på åren, har vi förstått. Men det är inte det som det är det intressanta. Och det är inte det heller varför Jesus kom in i vår tid, för att ge oss en grund för tidräkning. Han kom in för långt högre syften, för att utföra en försonargärning som skulle ha med just hela människosläktet att göra. O folk, fall nu neder, sjöng de så mäktigt på avenyn. Det var något av det här som jag tror de vise männen anade. De tycktes faktiskt övertygade om att denne judakonungs kommande maktbefogenheter skulle sträcka sig långt utanför judagränser. Och det är också så som hela Matteusevangeliet avslutas. Har du tänkt på det? Det börjar med att vise män kommer och ger Jesus sitt erkännande från andra länder och folk. Och det avslutas med Jesu fullkomligt häpnadsväckande anspråk när han säger till sina lärjungar i sina sista ord: mig är given all makt i himmel och på jord. Lilla Jesus barn. De vise männen anade den universella betydelsen, och som gamla testamentets profeter också gång på gång hade talat om. Jesaja säger till exempel: folken skall vandra mot ditt ljus och kungar mot glansen av din soluppgång. De vise männen insåg att Jesus var värd deras tillbedjan. Och därför står det om dem att när de kom till Betlehem och såg barnet och Maria, så föll dessa visa män ned på sina knän och tillbad honom. De erkände därmed, trots att han var ett litet barn, sin underlägsna ställning i förhållande till honom. De ödmjukade sig. Och inte bara det, de öppnade sina skattkistor och räckte fram gåvor av guld, rökelse och myrra. Och det var sådana där aromatiska växtämnen, rökelsen och myran, som spred väldoft när de förbrändes eller när de blandades med olivolja för att framställa parfym, väldoftande sådan. Och det var egentligen lyxartiklar som bara användes vid särskilt högtidliga tillfällen, som när en kung invigdes eller vid ett kungabröllop. Gåvorna visar på den värdighet som de vise männen tillmätte detta lilla Jesusbarn. Men kan verkligen visa män ta Jesus på allvar? Ja, visst kan de det. Men inte makt. Begärliga män, inte maktsugna män eller kvinnor, inte sådana som inte vill bli störda i sin egen livsföring för att iscensätta de grymmast tänkbara former av våld för att röja honom ur vägen. Och för att vara på den säkra sidan, så att säga, så lät han döda alla gossebarn i Betlehem under 2 år. Jesus är besvärande för Herodes, men också för många andra. Jag kan se 3 grupper i den här texten. Översteprästerna och de skriftlärda, som säger han ska födas i Betlehem. Varför följde de inte med, de vise männen, för att se denna märkliga födelse som skriften hade talat om och som Messias skulle födas in i världen som en son som skulle ges oss? Nej, de berömde sig av att vara Abrahams barn och tillbedja den sanne guden. Men de ville inte ha med hans son att göra. Men skriften säger, den som inte har sonen eller ärar sonen ärar heller inte fadern. Den andra gruppen är den största och den vanligaste, de likgiltiga. Det står ju att hela Jerusalem hörde de vise männens påstående, men de brydde sig inte. Inte heller de följde med de vise männen, verkade som, ner till Betlehem. De hade inte tid med sånt. Precis som människorna på avenyn, kändes det som. Jag tror inte det var så många som gav sitt hjärtas bifall till kungars kung och herrars herre. Han ska regera i evighet. Halleluja, halleluja, halleluja. Händes mäktiga halleluja kör. Likgiltigheten är den mest bekymmersamma hållningen i vår tid, tycker jag. Den tredje kategorin är den rent fientliga gruppen. Lik Herodes, som själv vill vara kung och bestämma och inte böja sig för någon annan eller för något Jesusbarn allra minst. Får jag fråga dig, du tillhör väl inte du någon av de här grupperna? Den här juldagsmorgonen är ett gyllene tillfälle i så fall att ompröva din hållning till Jesus Kristus. För en dag ska alla knän böjas just för honom och alla tungor erkänna, likvise männens den där morgonen, och ge honom äran för att hans namn är högre än alla andra namn. Och Gud till ära ska så ske, därför att detta Jesus barn som växte upp, utblottade sig själv, antog tjänare skepnad, blev som en av oss, ödmjukade sig och blev lydig inte döden på korset. Julmorgonens underbara budskap: blir meningsfullt och glädjefullt endast om du tar emot änglarnas budskap. Idag har en frälsare blivit född åt oss. Amen. Tack gode Gud för dessa märkliga ord som vi ännu en gång har fått stanna inför. Och vi ber att du ska beröra oss in i vårt hjärta av glädje och tacksamhet. Och skulle det någon finnas här som förhåller sig likgiltig eller har gjort det, att bli vis den här morgonen och betrakta Jesus som den som han säger sig vara och som Bibeln framställer honom som, kungars kung och herrars herre, men framförallt vår frälsare. Tack för dessa goda nyheter som i denna dygn och denna dag ljuder runt hela vår värld. Sant som profeten Mika sa, han skall bli känd, älskad och ärad över hela jorden. Också här i tabernaklet idag vill vi säga det. Vi älskar dig Herre och vi tackar dig för att du kom. Amen. Låt oss förenas också i Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.